Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är episteltexten för alla helgons dag från Uppenbarelsebokens 22 kapitel, de 5 första verserna, som vi lyssnar till i Jesu namn. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Amen. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Vår text är hämtad från beskrivningen av den nya staden Jerusalem, som aposteln Johannes beskriver i det 21 och det 22 kapitlet i Uppenbarelseboken. Den nya staden kom från himlen som en brud, färdig smyckad som en brud för sin brudgum. Alla helgons dag som vi firade igår, men som vi har med oss nu här också som tema, den för ju våra blickar mot himlen, där Guds helgon triumferar över Satan och hans välde sedan Jesus Kristus har besegrat djävulen. Samtidigt är vi ju inne nu på den yttersta tiden, när det mörknar allt mer, då vi närmar oss slutet av kyrkoåret och får framför oss så småningom synen med den yttersta domen. Inte bara synen utan beskrivningen av den yttersta domen som Jesus ger i Matteus 25. De två sista kapitlen i Bibeln knyter an till de två första kapitlen i Bibeln på ett märkligt sätt. Det är särskilt det andra kapitlet i första Mosebok som innehåller många paralleller till det som vi lyssnar till idag. Och också i övrigt också till just Uppenbarelsebokens två sista kapitel. Då Gud skapat världen och alla levande varelser placerade han in människan i skapelsen att vårda och bruka den. Och då satte han Adam och Eva i Edens lustgård. Uppenbarelseboken 21 och 22 beskriver paradiset, det himmelska paradiset, med många liknande termer. Där finns ingen död, för döden och helvetet har kastats i eldkön. Men i första Moseboken fanns djävulen med. Det tredje kapitlet berättar om hur djävulen i skepnad av en orm frestade människorna och förförde dem till synd. Djävulen kom in verkligen på ett ödesdigert sätt och förändrade all tillvaro. Motsvarigheten i Bibelns slut är det 20 kapitlet i Uppenbarelseboken, där det beskrivs hur djävulen ännu rasar, men bara för en tid, och hur han sen slutligen mister sin makt, grips och kastas med sina änglar och med döden och dödsriket i eldkön, som det heter. Det här hade Gud förutsagt redan på syndafallets dag, när han till ormen sa att kvinnans säd ska krossa hans huvud. Det som nu finns mellan första Mosebok 3 och uppenbarelseboken 20 är sen en berättelse om hur den här kampen mellan Gud och djävulen rasar på jorden. Centrum i den här kampen är evangeliernas berättelse om Jesus på korset, när djävulens makt verkligen krossades. Det här allt kan man säga vara en enda stor, väldig kiasm. Ordet kiasm, vi har använt det i bibelstudierna ibland och sett exempel på hur Bibeln framställer saker på det sättet. Det kommer från den grekiska bokstaven ki, som liknar ett x. Och den här beskrivningen av en kiasm fungerar på det sättet att det som startar, det följer sen på ett sätt så det går liksom inåt mot centrum. Och sen efter att vi har nått centrum så går det tillbaka utåt igen för att sluta med en parallell till det allra första. Och det är precis det vi ser här. Och det är ju en märklig sak, en storslagen uppbyggnad av hela Bibeln, som är skriven av många mänskliga författare. Men den har ändå en sån här härlig uppbyggnad. Och det visar ju också på att Bibeln egentligen har en enda författare, den helige ande. Nu ska vi granska vår text mot bakgrunden av skapelseberättelsen, berättelsen i första Moseboken. Men vi ska särskilt lyfta fram tre saker från den här texten. Det första är livets vatten. Sen ska vi se på livets träd och slutligen på livets ljus. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. I första Mosebok 2 från vers 10 till 14 omtalas en flod som går ut från Eden och vattnade lustgården. Sen delade den sig i fyra huvudgrenar, Pison, Gihon, Hiddekel och Eufrat. Hiddekel är känd som Tigris och Eufrat finns ännu som namn på en flod i dagens Irak, liksom Tigris. Men de här två andra är okända. Men nu ska vi komma ihåg en sak. Efter att syndafloden kom och förändra hela jordskorpan, så blev alla de här geografiska platserna oigenkännliga. Det är fåfängt att söka Edens lustgård utifrån det här, att därifrån rinner en flod som delar sig i fyra delar. Men det var en märklig flod. Normalt börjar ju en flod med bäckar, kanske uppe på höglänta områden, som då rinner neråt, möter andra bäckar och andra bildar åar och floder. Det blir större och större. Men det här vattnet, det börjar i Edens lustgård och så delar den sig åt fyra håll. Den hämtade välsignelsen från centrum ut till jordens periferi. En känd bild som finns både hos profeterna och i uppenbarelseboken är jordens fyra hörn. Det är ju en bildlig framställning som vi också kan känna igen från en karta, en plansch som man hänger upp som har fyra hörn. De fyra floderna, de går alltså ut och vattnar hela jorden med livets vatten från paradiset. Men efter syndafallet blir det här vattnet förgiftat. Det här beskrivs särskilt i uppenbarelseboken 8, där den tredje basunen beskrivs. Då föll en stor kärna med namnet malört över jorden och en tredjedel av vattnet förvandlades till bitter malört. Och många människor dog av de här vattnen som hade blivit förgiftade. Synden drog död över oss människor. Synden kom in som ett gift. Det värsta slaget av synd är den eviga döden, den eviga skilsmässan från Gud, som förorsakas av att syndagiftet får det andliga livet att slockna och till sist bli borta från Herrens ansikte. då Jesus talar med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn, nämner han om ett slags vatten som är helt annorlunda. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan reagerar naturligtvis med intresse på det här. Det vattnet skulle jag vilja dricka. Aposteln Johannes förklarar i det 7:e kapitlet att det här avser anden, då han återger vad Jesus ropar på under lövhyddohögtiden i templet. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. I uppenbarelsebokens härliga skildring går floden med levande vatten ut från Guds och Lammets tron. Det är samma vatten som strömmade ut ur vår frälsares sida när hans sida stacks upp när han hade dött på korset. Det är samma vatten som Jesus talade om med den samaritiska kvinnan. Det är samma vatten som föder på nytt i dopet. Det är det vatten som tvättar oss rena från alla synder. Det är Jesu rättfärdighet som han vann åt oss och alla människor genom sitt lidande och död. I det vattnet finns inget gift. I allmänhet är det ju så att lite gift i vattnet förstör drickbarheten så att allt vattnet måste förkastas. Men när det gäller livets vatten är det annorlunda. En droppe av livets vatten räcker till för att stryka ut all synd. Vår synd är ingenting mot att få del i det som Jesus gjorde. Den som blir tvättad av honom är helt och hållet ren, som Jesus sa till Petrus då när han tvättade lärjungarnas fötter. Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Vi har badat i dopets bad. Vi har fått del av Jesu rättfärdighet. Men vi behöver ständigt det här livets vatten. För synden smutsar ner oss hela tiden. Är vi en gång döpta behöver vi leva av Guds ord varje dag. På den grunden ska vi i Jesu namn få vara med i det himmelska paradiset och få njuta av floden med livets vatten. Då blir vi aldrig mer törstiga. Och så står det så här i texten. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt och trädets blad ger läkedom åt folken. Också i Edens lustgård fanns livets träd. Det framställs lite mystiskt där. Det berättas inte utförligt om livets träd. Det var tillsammans med kunskapens träd på gott och ont som vi sen fick se innebar allvarliga följder för Adam och Eva. Men likväl är det en viktig orsak till att Adam och Eva fördrevs från lustgården efter syndafallet. För Gud säger så här: se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Det kunde inte kombineras. Livets träd och synden var omöjliga att förena. På grund av synden stängdes människorna ut från livets träd. Det är först i himlen som vi åter ska få äta av frukterna av livets träd. Och den frukt som livets träd ger är härlig. Symboliskt beskrivs den med en ny skörd varje månad. Och det finns väl inget fruktträd som ger skörd varje månad på denna jord. Och i himlen finns ingen sjukdom längre. Det sköter livets träd om. Men för att vi ska få äta av livets träd tillsammans med Gud och hans änglar måste han sända sin son för att lida döden på förbannelsens trä. I Galaterbrevet citerar Paulus från tredje Mosebok 21 där Mose skriver så här: om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som är upphängd, som har blivit upphängd. Det här gällde ju då på Mose tid uttryckligen brottslingar. Först avrättades de och sedan hängdes de till en varnagel, till en skräck för andra på trä. Romarna hade gjort det ännu värre. De hängde upp brottslingarna levande, vilket var en fruktansvärd tortyr. Men likväl så var det här också en förbannelse. Det var ännu värre förbannelse. Och Jesus blev räknad bland brottslingarna. Han blev en förbannelse för vår skull. Fast han inte hade gjort någon synd. För det var dina och mina synder som han bar i sin kropp. Det var de som gav honom hans lidande. Hans smälek. Den värsta tortyr och förbannelse som människor har tänkt ut. Han måste förbannas på förbannelsens trä. Medan du och jag har blivit välsignade och får skörda frukten av livets träd. Johannes ser att trädets blad ger läkedom åt folken. Och vi kommer att tänka på vad Jesaja skriver. Genom hans sår blir vi helade. Så ska vi gå till det slutet av den här texten. Någon natt ska inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty, Herren Gud ska lysa över dem. En och annan har funderat över hur Gud kunde skapa växterna först på tredje, fjärde dagen. På tredje dagen skapade han växterna. När solen och månen skapades först på fjärde. Hur kunde växterna leva utan sol? Men då ska vi tänka på att när Gud sa sitt första ord, då sa han: var det ljus? Och det blev ljus. Det ljuset var Gud själv. Eller vi kan säga så här, människor har funderat väldigt på det. Hurdant det här ljuset kan ha varit som Gud ordnade. Men det behöver vi inte grubbla på så mycket. Han är ljusets källa. Det är evolutionisterna som säger det här med hån i rösten. Att hur kan det här stämma? Att växterna levde utan solljus. Efter den sista dagen finns inte heller någon sol eller måne. Som vi ser dem idag. Hela den nuvarande skapelsen ska ju gå under. Himlakropparna ska brännas upp, förstöras, som Petrus berättar i sitt brev. Ändå klarar Gud av att lysa upp tillvaron. Om han ska klara det i himlen, så klarade han nog det också de första dagarna under sin skapelse. Ljuset är en nödvändig källa för allt liv. Den här årstiden har växtlivet utomhus slocknat till största delen, för det är mörkt och det är kallt. De flesta växter behöver både ljus och värme för att leva, och båda är en bristvara den här tiden. Men när ljuset börjar återvända, då spirar också livet på nytt. Och så är det också i andlig mening. Det andliga ljuset är Jesus själv som kommer till oss i sitt ord. Om vi försummar Guds ord, dör också livet. Där det andliga livet har dött, måste ett uppvaknande ske. Om inte den andliga döden ska bli bekräftad inför den yttersta domen till ett fruktansvärt ord av Jesus: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd av djävulen och hans änglar. Därför måste Guds ord predikas, för att döda ska höra och bli levande. Vi är nämligen till vår natur döda i våra synder. Ingen av oss kan väcka sig själv till liv. Ingen kan bestämma sig för att börja leva, lika lite som en växt som har vissnat ner under snötäcket kan resa sig upp av egen kraft. Den måste väckas till liv av ljuset och värmen från solen. Att du och jag har fått höra Guds ord, får delta i församlingens gemenskap kring ordet och sakramenten och har Guds ord med oss i våra hem, det är en gåva från Gud som har sänt oss livets ljus genom Jesus. Slutligen ska vi påminna om mitten av vår text. Hans tjänare ska tjäna honom. Det återför oss till temat för den här söndagen som vi egentligen firar idag, som har temat din medtjänare och broder. Du har fått dricka av livets vatten. Du har fått äta av frukten av livets träd och blivit född på nytt av livets ljus i den form som Gud ger oss det genom sitt ord här. Inte fysiskt, men genom ordet. Det har du fått för att du ska tjäna din medtjänare och broder. Du ska inte leva för dig själv. Det kan hända att din bror eller medvandrare är andligen död. I andlig mening på väg mot att höra de gruliga orden som vi just hörde. Att tvingas gå bort till evigt straff. Men det är ju så onödigt. För också för din bror och medvandrare har Jesus lidit döden. Jesus har hängts på förbannelsens trä, inte bara för oss som lyssnar här idag. Utan han har gjort det också för din medvandrare. Det är din och min uppgift att komma med livets vatten också till honom. Vi är satta till ljus och salt för att föra människorna till Jesus. Och i den tjänsten behöver vi inte ängslas, fast djävul och värld rasar mot oss. Vi får hålla oss fast vid löftet som också finns här i texten. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. I Uppenbarelsebokens 7:e kapitel, det kapitel där den egentliga allhelgonadagens episteltext finns om den stora vita skaran, där beskrivs hur fyra änglar står vid jordens fyra hörn för att hålla tillbaka vindar som ska skada jorden. Men Gud ger en ängel i uppdrag att säga, skada inte jorden innan alla Guds barn är tecknade med sigill. De ska tecknas med sigill på sina pannor. Och så får Johannes höra talet av dem som är tecknade. 144 000. I Uppenbarelseboken finns det många symboliska tal. Och det här är ett sådant. 144 är produkten av 12 och 12. 12 gånger 12. Och vi vet ju att det var 12 stammar i Gamla testamentet. Och det fanns 12 apostlar i Nya testamentet. Från alla tider ska skaran komma ihop. 1000 är 10 gånger 10 gånger 10. 10 är fullkomlighetens tal. Alla ska vara med i tredje potens. Verkligen fullständigt. Och när sen allhelgonadagens text berättar om den stora skaran som står inför tronen, så är den oräknelig. Ingen ska kunna räkna det. Men det heter att det är de som har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Och dessa är just de som är tecknade med insegel, med sigill på sina pannor, med Guds namn på sina pannor. Eller med korsets tecken kan vi också säga. För att ingen ska kunna skada dem. Alla som Gud har utvalt ska vara med på den yttersta dagen. Det här är en tröst när man är anfäktad. När man frågar, hur skulle jag duga? Jo, då får vi fråga om vi har blivit tecknade med Guds sigill. Det har vi blivit i dopet. Och har vi det sigillet, har Jesus med oss, ska ingen kunna rycka oss ur hans hand. Den skaran som samlas, de ska se Guds ansikte. Tänk vilken framtid. Må vi alla vara med där och få möta Herren med jubel och tillsammans delta i den himmelska kören med alla de heliga som har gått före oss. Om den nåden ber vi i Jesu namn. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.